Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
En podcast från Aftonbladet.
Hello out there, we're on the air. It's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the
hallå, 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 hallå,
hallå, hallå, hallå, välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Broccolipajen Ekoliv, Ekeliv.
Ekoliv.
Ekoliv, ja. Eko.
Hallå, 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 hallå.
Ja, och mig är Per Bjurman.
Ja.
Eller Per Bjurman då. I New York, Jonte i Stockholm. Nu vart det rörigt. Ska vi ta om det här?
Nej, nu kör vi, nu kör vi. Vi är igång. Vi är igång. Ja. Jag minns okay. Ju, det vet ni kanske lyssnare, att när Bjurman var i Buffalo en gång, då fick han på sin namnbricka på pressläktaren Pert Bjurman. Så att, du är van vid lite sådana.
Ja, verkligen. Det är inte det lättaste namn. Det intressantaste är det ju när man går på Starbucks och de ska ha namn som kan ropa ut, som de skriver på muggen då.
Ja, just alltså det. Just det.
Pappmuggen och ropar ut, och där har det ju stått väldigt mycket underligt.
Ja, det är
ofta
så.
Blir det ju Per då, som är Päron. P-E-A-R. Så kallar mig Päron.
Ja, just det, Päron. Och jag har blivit kallad för Jamaica på Starbucks. Också vill jag lägga till, vi kommer att prata om Tampa, Florida den här serien. När vi var på plats i Florida, du och jag, då stod det på min namnbricka Jonathan Eklev.
Ja, just
det. Nu, karma för Florida, höll jag på att säga.
Okej, okay. Ja, vi två i alla fall, vad vi än heter, så ska vi nu spela in vårt 377 avsnitt av denna podcast. Och vi är ju in the depth av slutspelet nu. Vi är inne i när andra rundan håller på och skruvar upp sig. Så man kan verkligen säga att vi är mitt i slutspelet nu.
Verkligen, ja.
Och återigen börjar det bli riktigt spännande nu då, för att när första omgången är slut och de börjar om och spela första matchen i andra rundan, då blir det liksom en liten omstart och man kommer ner från en väldigt high.
Ja, så är det.
Och det blir inte riktigt samma emotionella tryck då i början. Men nu när vi har stegrat in i game 3, match 3 och match 4 och vidare, då blir det ännu mer, alltså, spännande och omtumlande, därför att ännu mer står ju på spel.
Ja, exakt. Och serien har verkligen satt sig.
Och, ja, de har liksom fått identitet också. Ja.
Exakt. Ja, lagen, till skillnad från den första rundan, är verkligen inne i slutspelsmode nu liksom.
Ja.
Så det är helt annorlunda mot för 2-3 veckor sedan.
Ja, det öppnas en annan dimension i det här racet som, ja, det tar ju över till varandra helt och hållet, sådana som mig och någon mån dig, även om du befinner dig på en annan kontinent.
Ja, mina nätter har ju, även om det var en del sena nätter under grundserien också, så har det ju varit extremt mycket nu under slutspelet. Ju. Så att,
ja, ja. Ja. Nej, det, men som jag poängterar varje gång vi spelar in nu, så är det extremt busy. Jag sover dåligt och gäller lite och stressar mycket, men det är underbart. Det är bästa tiden på året och så fantastiskt mycket mer. Man glömmer nästan det här varje år, hur mycket mer, hur intressantare det blir än grundserielunken.
Ja.
Varje match och varje byte nästan är ju liksom en happening.
Ja, det är faktiskt enorm skillnad mot när vi sitter och poddar i januari.
Och ja.
Då visst, du brukar kalla den här ligan för Drama Queen, så vi hittar ju alltid väldigt mycket att prata om då också, men det är av en helt annan art än det vi får bevittna nu. Liksom. Nu är vi så mycket så att vi vet inte hur vi ska få plats med allt i en podd.
Ja, just det. Ja, nu kom jag av mig. Jag fick ett mail som jag ryckte till. Inga problem. Det var bara trevligt. Men du, innan vi, och vi ska ju då som vanligt nu mitt i serien, vi tar ju en rejäl inventering av vad som pågår i slutspelet. Men vi har några små grejer att avhandla först, som vi brukar göra.
Ja, precis.
Och det är lite på tränarfronten, då fortsätter det hända saker. Efter vi hade spelat in förra veckan så kom beskedet att Rick Bowness hoppar av i Dallas också. Jag vet inte om han får, det lät ju som det var på hans eget initiativ, men det har han säkert, det är säkert i en överenskommelse med general manager Jim Neal.
Ja, jag har läst mig till att det ska vara liksom ömsesidigt och att Dallas ville få det här avskedet snyggt med tanke på hur Bowness lägger sig i ligan, och han tog ändå Dallas till final under märkliga omständigheter där sitt första år. Det var ju mitt under säsongen 2019 som det blossade upp en alkoholskandal kring Jim Montgomery, och plötsligt fick Bowness då ställa sig som huvudcoach, vilket han inte ville i det läget. Men han blev övertalad av Dallas och fick ta över, och det, den säsongen alltså slutade med final i bubblan. Och sen dess har han varit kvar, men nu senaste säsongen så blev han ju faktiskt, det kan vi nämna också, coachan sin 2500:e match i ligan, antingen alltså i ett NHL-bås, antingen som assisterande eller som huvudansvarig, och det är ju mest genom alla tider faktiskt. Så att det är ju en snack om rutinerad coach som har varit i ligan länge, sen början av 80-talet faktiskt, men nu han stänger faktiskt inte dörren för att fortsätta coacha på något sätt, alltså kanske snarare som assisterande, som han ju helst vill vara i någon annan klubb, trots att han börjar verkligen komma upp i åren.
Ja, det är en extremt omtyckt person. Det verkar ju vara, han verkar ju vara väldigt sympatisk. Ja. Ett engagemang i människorna lika mycket som i hockeyspelarna. Jag tycker han har gjort ett bra jobb i Dallas, men det känns som det har liksom lite kört fast nu. Även om de gjorde en bra serie mot Calgary. Så det känns som det behövs en ny röst där. Men Bones, som man kallar honom, borde förmodligen göra några år till som assisterande någonstans. Det känns som att han passar bättre i den rollen som spelarnas polare.
Ja, precis. Och med liksom svenska ögonsätt så vet vi ju hur mycket Hedman har hyllat honom. Att han liksom var en katalysator för Hedmans karriär. Den gick ju väldigt trögt inledningsvis. Och så fort Bones faktiskt kom in i Tampa, det sammanföljer med det, så exploderade det verkligen för Hedman. Ja. Han var ju backtränare i Tampa då.
Ja, det finns ju... Det är inte omöjligt att han blir head coach. Det finns onekligen öppningar här. Det är många lag som står utan coach nu.
Ja, det är precis. Vi har ju fler lag att prata om i detta sammanhang. Jag vill bara fortsätta lite kring Dallas. Vi håller med dig om att det kanske på något sätt körde fast lite grann ändå. De var ju det lag som... Alltså de har ju haft problem med målskyttet nu här. Efter att ha varit... Kommer ihåg för 4-5 år sedan så var ju Dallas ett av lagen som gjorde flest mål i ligan. Nu har det hänt en del med lagbygget sedan dess. Och framförallt så är ju... Sådana som Jamie Benn och Tyler Seguin inte vad de var då.
De hade framförallt ett powerplay som var en traveling circus.
Ja, så var det verkligen alltså. Nu av slutspelslagen här så var de det lag i grundserien som gjorde minst antal mål. Och nu snackas det om att de vill ha in en coach som kan förlösa offensiven lite mer. För de har ju ändå, jag menar, de har ändå Jason Robertson som i sig gjorde ju faktiskt 40 mål en gång den säsongen. De har Roope Hintz på uppgång, de har Miro Heiskanen och så vidare på backsidan. Kanske går att klämma ut mer av Seguin och Benn också. Och samtidigt känner jag så här att visst, Klingberg försvinner väl nu, Radulov försvinner väl nu, vilket man kan tänka sig öppna lite löneutrymme att förändra lagbygget. Men samtidigt, det är faktiskt utgående kontrakt för just Robertson, för just Hintz, för Jake Oettinger i kassen som verkligen stärkte sitt marknadsvärde här i Calgary-serien, så att de kommer ju vara dyra att skriva nya kontrakt med, så att jag tror inte Dallas kan göra så mycket med laget under lönetaket här, alltså göra så stora förändringar, utan det handlar mest om att skriva nya kontrakt med befintlig trupp på många spelare, och därför måste den nya coachen få ut mer av nuvarande lagbygge så att säga.
Ja, alltså klart, man anställer inte en coach bara för att anställa en coach, det ska ju vara en som kan göra något med lagbygget.
Ja.
Det finns en del intressanta namn där ute. Vilka är det som inte har coacher? Det är ju de då. Det är Philadelphia, det är Detroit. Det är... vad har vi mer vacancies någonstans? I Chicago i princip. De har ju en interim, men det verkar inte som de vill ha kvar den.
Nej, det är väl tveksamt där. Och Vegas naturligtvis.
Ja, just det. Vegas är ett tungt namn. Samma med det är något mer också.
Ja, det känns som att vi glömmer någonting här.
Ja. Ja, i alla fall. Det kommer.
Jag kan säga så länge att Dallas det pratades om att det var ju snack om att Bonus skulle få sparken redan under vintern när de hade en trög period där Dallas och var
Winnipeg. Winnipeg.
Winnipeg, alltså, jag har ju föreslagit att Barry Trotz ska till just Winnipeg.
Ja.
Vi ska prata med Barry Trotz faktiskt, men igen. Men det pratades under vintern om att, och det här är väl både Pierre LeBrun tror jag och Elliot Friedman varit inne på, att det var ganska långt gångna förhandlingar med Rick Tocchet om att ta över efter Bonus redan i vintras då.
Ja, just det.
Men att de inte kom överens avtalsmässigt, att Tocchet både ville ha längre kontrakt och mer betalt, och det var Jim Neal inte i det läget beredd på. Nu snackas det om att de återvänder till den förhandlingen, men de har också andra alternativ. De kommer vilja intervjua Barry Trotz precis som alla andra lag naturligtvis.
Ja.
Det pratas ett spännande namn som har tagits upp kring Dallas är faktiskt, kommer du ihåg, ja du kommer naturligtvis ihåg gamla Boston-centern Mark Savard.
Ja.
Som gör det väldigt bra som juniorcoach i Ontario Hockey League, alltså juniorligan i Kanada, Winston Spitfire som är faktiskt med i Memorial Cup just nu. Och det som är det pikanta här är att Dallas absolut stora kronjuvel bland sina prospect, Wyatt Johnston, som de tog i första runda förra året, verkligen gjort succé den här säsongen. Han spelar under Mark Savard där. Det är en koppling som inte behöver bli avgörande på något sätt, men det är ett liksom out of the blue, eller vad ska man säga, utanför boxen namn som nämns kring Dallas.
Ja. Mm. Ja. Jag hör att det hettar upp i diskussionen om det marriage, som alla säger, made in heaven, mellan Philadelphia Flyers och John Tortorella. Mm. De har haft ordentliga diskussioner tydligen. Och ja, som sagt, det känns ju som att han har väntat hela karriären på att få ta över just Flyers.
Ja, precis. Det är ju som vi har pratat om mycket just det där. Det känns, jag håller verkligen med om att det som jag har sagt 100 gånger, lika barn lekar bäst. Det borde vara som handen i handsken. Eller så blir det tidernas clash. Det blir rena sjöslaget mellan fans och tränare.
Ja, fast han har ju en inställning och en attityd och en image som harmonierar väldigt väl med Flyers image. Det ska ju vara tufft och elakt och människor som kommer dit ska bli lite skraja. Det är så det är tänkt. Ja.
Är det någon som klarar av det så är det väl Torts.
Ja, han utstrålar det som klubben vill utstråla, ska jag säga.
Ja. Ja, det är kul att jag har sett samma sak. Andy Strickland, som ju brukar vara pålitlig journalist, har skrivit att han hör att detta... Han får mer och mer indikationer på att det faktiskt blir verklighet.
Ja.
Det blir spännande att se. Barry Trotz, som vi sa, just apropå Philadelphia, så sägs det att om han inte redan har genomfört en intervju så ska han i alla fall denna vecka bli intervjuad av Philadelphia. Och han kommer nog åka på en liten runda här kring lagen. Även Detroit har anmält intresse. Vegas har anmält intresse. Det snackas nu om att Dallas ska höra av sig till Barry Trotz också. Winnipeg naturligtvis. Det har varit lite rapporter om att Winnipeg är ganska säkra på att de ska lyckas knyta upp sin Manitoba-födde supertränare att flytta hem till Winnipeg dessutom, som vi har pratat om. Att de själva känner sig ganska självsäkra på att kunna få till det. Det är verkligen deras mål att vinna den dragkampen.
Men det kommer att bli dyrt, för att när man är så eftertraktad så kan man fråga efter hög lön. Och den som betalar bäst är väl den som han går till, som man gissar.
Ja, och som vi pratat om också så har Barry Trotz faktiskt inte haft någon marknadsmässig lön egentligen någonsin, eller på att säga. Kanske under åren i Nashville, men med tanke på hur väl han har presterat i både Washington och Islanders så har han legat under vad många andra coacher har legat på, trots att han har vunnit liksom Jack Adams och så vidare. Ja. Det kanske nu han vill casha in snarare än att ta det mest intressanta projektet.
Ja, och då i så fall tror jag det lutar att Vegas. För Vegas är ju som de är. De ska ju ha allt som glittrar där ute. Ja. Om någon säger åt han ägande att du, Barry Trotz, han är bäste tränare. Ja, då ska vi ha honom.
Ja.
Betala vad han vill ha.
Ja, och samtidigt så sa vi det så att Trotz och Vegas kanske inte känns lika matchmade.
Ja, jag tänkte på det nu, men jo, det gör det. Han var ju i Nashville i alla år och trivdes ju där. Det är ju liksom country-versionen av Vegas.
Ja, just det, det är sant.
Och han är så trevlig.
Nashvegas, som det kallas.
Ja, han passar in överallt och han skulle vara så rolig där. Han är ju en väldigt... Ibland har han ju så här sammanbiten och så image, men han är ju extremt populär bland journalister till exempel, för att han är så vältalig och kan prata hur länge som helst om allt möjligt. Ja. Han är en väldigt trevlig människa också. Jag har ju berättat för den där storyn i Nashville, något av de första åren jag var där på slutspel. Mm. Jag tror det var en serie mot Vancouver. Ja. Och det var någon gång var Morningsgate. Och det var väldigt mycket kanadensiska journalister där. Och kanadensiska journalister, de får ju vad gäller party, får ju de till exempel rockjournalister att framstå som gröngölingar.
Ja.
Ett hårt partajande släkte, kanadensiska hockeyjournalister.
Ja, det har vi viss erfarenhet också.
Ja, så det var en presskonferens efter någon morningskate tidigt på förmiddagen. Och Barry kom in och sätter sig vid podiet och tittar ut över vad som förmodligen var en väldigt sorglustig syn.
Ja.
Den tiden på dygnet. Och det luktade säkert också bedrövligt. Så han satt tyst i några sekunder, så lutade han sig fram mot mikrofonen och sa: "You know guys, it gets even better closer to the weekend." Och då tror jag man passar bra in i Vegas också.
Ja, det tror jag också. Och jag vill lägga till också, jag tyckte du hade en bra poäng senast vi snackade trots också, att det var inte så många som klagade på Washingtons spel när han var där, att det var tråkigt och defensivt och den här stämpeln han har fått i Islanders.
Nej.
Så att han kanske kan vara det som förlöser Vegas då.
Ja, vi får se. Vi har i just Nashville då, som vi nämnde där, där är ju nu mer John Hines tränare, och honom förlänger de med. Och i två år. Och Poile är tydligen förtjust i honom. Jag är ju inte det så jättemycket. Jag tycker att han har gett dem en ny identitet, och det har efter ett tag, det har ju gått rätt okej. Men jag tycker att han känns så träig, både i sin utstrålning och i sitt sätt att praktisera hockey.
Alltså jag har en tudelad bild av honom. För samtidigt så tycker jag så här, alltså man var ju väldigt skeptisk i början när de verkligen tog ett steg tillbaks. Alltså när man byter coach från Laviolette till Hines, så förväntar man ändå någon slags positiv reaktion som ett coachbyte brukar innebära. Men i Nashvilles fall var det ju verkligen ett steg tillbaks där liksom många av toppspelarna blev ännu sämre, än som Filip Forsberg var nere i fjärde kedjan. Likaså Johansson och Duchesne, och Josie gick från Norris Trophy till att vara ganska medioker ett tag. Jo.
Mm.
Men sen så i slutet på förra våren och sen den här säsongen så har ju tvärtom flera av toppspelarna, till och med uträknade Johansson och Duchesne, slagit personligt poängrekord hela bunten. Alltså Josie liksom gör nästan 100 poäng och Filip Forsberg hade poängsnitt på nära 100 poäng. Eller var det till och med 100 poäng till och med, och över 40 mål och så vidare. Så att Då var det plötsligt ett steg tillbaka, två steg framåt för många av toppspelarna. Och som lag tycker att de presterar rätt bra sett till lagbygget Poile har fått ihop. För när vi pratar om Nashville efter sweepen mot Colorado, så riktar ju både du och jag mer liksom pekfingen åt mot Poile.
Ja, det är ju ett större problem såklart att han bygger sitt lag så konstigt. Men att de åker fyra, att de blir svepta, säger ju inget bra om Hines heller. Även om det var en massa otur, så de
Saros
fick klara sig ut. Ja, Saros framförallt. Men, och Colorado är ju på ett annat ställe. Liksom. Men i alla fall.
Ja. Men det är också det som vi pratade om då, det här med den här luddiga ägarstrukturen, och att det inte känns som att någon ans, liksom, att Poile är någon slags gudfader där och inte har någon överordnad som ställer krav på honom. Utan att Poile får göra i princip vad han vill. Han har varit där under hela klubbens historia. Och ja, fortsättningsvis. Alltså, ett intressant citat efter den här Hines presskonferensen, där naturligtvis Poile var med också när de offentliggjorde det här tvåårskontraktet. Så fick han ju frågan om Filip Forsberg. Hur går det där utgående kontrakt, förlängningssnacket? Och han sa ju att han vill absolut förlänga med Filip Forsberg. Men att vi får se. Det kanske blir så att Filip testar free agency. Han kanske stannar i Nashville, men att han väntar tills datumet har passerat och han kan verkligen lyssna till bud från övriga klubbar innan han i så fall förlänger med Nashville. Och så sa han också att oavsett om Filip stannar eller inte, så ska vi fortsätta med våran competitive transition. Det är absolut ingen rebuild på gång här, utan det han har ju sin competitive transition som han håller på att babbla om.
Ja, och har fantasier om att de ska vinna Stanley Cup snart.
Ja.
Det är inte nyttigt att ha en människa på den posten med så fria tyglar så länge.
Nej, det måste i nya ögon där. Det kan gå att vända på den här Nashville-skutan på något sätt. Det finns ändå en hel del diamanter där, men det är inte Poile som han har inte längre.
No, Jonathan, skitsamma. Vi ska inte prata om Nashville nu. Nej. Nu har vi pratat om dem flera avsnitt idag.
Nu får de nog. För ett tag i alla fall.
För övrigt fyller Mattias Ekholm år idag när vi spelar in det. Så grattis.
Ja, det kan man säga, grattis. Grattis, Mattias.
Ja. Men nu ska vi ge oss i kast med det som vi är här för. Och det är ju ingenting annat än Stanley Cup. Och andra omgången som sagt stegrar in mot den verkliga stormens öga nu. Och vi börjar av de matcher som spelades i måndags då. Game 4 mellan först Tampa och Florida och St. Louis, Colorado. Och vi börjar med Tampa då, med The Battle of Florida, så är det redan över. Vi spelar nu i tisdag och då är det en vecka sedan det började, men det är alltså redan över för att Tampa fullbordade en sweep. Och det hade du inte ens du hade fantiserat om det.
Nej, verkligen inte, utan tvärtom, som vanligt så tippar jag mot Tampa och jag slog
jo,
till
jo, jo. Dina offentliga till Florida. Ja, du och dina offentliga tips är en sak, men vad du trodde i hjärt, även i den optimistiska delen av ditt hjärta, så hade du aldrig trott att de skulle svepa Panthers.
Nej, och inte på det här sättet. Alltså, Florida gör 3 mål på 4 matcher. Det lag som alltså hade det högsta målsnittet under hela 2000-talet i grundserien. Över 4 mål per match. De gör inte ens 1 mål per match i den här serien.
Nej. Nej, det var ju det går inte att säga något annat än att det var ett fiasko för Panthers den här serien. Vad den visade var ju vad vi har pratat om så många gånger. Tampa vet hur man spelar slutspelshockey. Panthers vet det inte. De fortsatte spela grundseriehockey. Och hittade aldrig något sätt att växla upp riktigt mot det som man måste göra den här tiden på året. Och varit helt enkelt, ja, de varit avspolade av Tampa.
Ja, men inte riktigt på det här sättet som till exempel Colorado spolade bort Nashville, utan att det var liksom överkörningar i matchen. Utan det var många matcher som stod och vägde. Men när det kom till avgörande skeden, då var det liksom rutinen och inställningen som blev avgörande. För spelmässigt sett så, ja, Florida skjuter ju klart mer skott än Tampa, trots att de torskar med 4-0 i matcher och så vidare. Men när det kommer till exempel skott från slottet, då är det Tampa som har övertaget. Alla de här viktiga kategorierna verkligen som avgör matcher och matchserier, där var Tampa bättre överlag. Och det säger ju 4-0 naturligtvis också.
Ja, grejen med dem är ju att en av många orsaker till att de är det lag de är att de kan vinna på så många olika sätt nu för tiden. Här stängde de ju ner Florida. Det var vad de gjorde. De vred vapnen och händerna på, sakta ner dem, tog de bra chanserna ifrån dem och lät dem skjuta utifrån. Fine, vi har världens bästa målvakt, prova med det får ni se. Vill de så skulle de kunna gå upp mot ett Colorado, eller kanske inte, men låt säga att om det skulle vara Rangers som får möta dem, då skulle de ju kunna köra över dem med offensiv alltså krang och jubelföreställning. De kan ju det också. Men ja. Nu tog de, det här var ju vad Cooper kom fram till, att så här slår man Florida, och det hade han ju fullständigt rätt.
Precis, för den där offensiva hockeyn, ungefär den som Florida trodde att de kunde spela i slutspel nu, det är ju den Tampa sysslade med i väldigt många år. När de till exempel 2018-2019 slog grundserierekord, ännu bättre än vad Florida hade i år. Flest antal segrar någonsin i NHL-historien, ihop med, tangerat med Detroit, någon upplaga och något Montreal lag tror jag, men sen så blev det alltså 0-4 matcher mot Columbus när slutspelet började, så att det är just det här slutspelshockeyn då som skiljer lagen åt.
Men jag tror att de skulle, Cooper vet hur man ska anpassa sig efter motstånd och vad man ska spela för slags hockey, och det var ju märkligt, oväntat tror jag för Florida, eftersom de trodde att det skulle bli ungefär som när de möttes i fjol. Då var det ju mer kaosserie.
Ja, då var det ju kanske den mest underhållande serien på flera år. En av dem i alla fall.
Och det var ju många som hade förväntat sig det, inklusive Panthers kändes det som. Men Tampa tog en helt annan tour genom den här serien. Mm. Och har ju av många blivit anklagade för att vara tråkiga nu, så att de spelar tråkig hockey. Men det gör man ju ibland. Det gjorde de mot Islanders i fjol också. Var så de slog Islanders.
Ja, och som sagt, när vi säger att förra årets serie mellan de här två lagen var mer underhållande, då blev det 4-2 till Tampa i en liksom en Villa Westen show. Men Tampa vill inte gå upp i det nu. De kör sin mer stänga ner hockey, och då blir 4-0 i matchen istället. Så jag menar, det är ju, de väljer ju den mest effektiva hockeyn.
Det är också talande att spelarna och coachen i Florida efteråt stod och var så nästan förundrade över hur mycket Tampa fortfarande vill vinna. Hur mycket de är beredda att offra. De täcker skott precis hela tiden. De sliter som djur i närkamperna. De gör allt man måste göra. Och de kände sig, det verkade som de var, jag har inte riktigt fattat det här.
Att det är det som krävs, ja. Precis. Ja, det var de inne på efteråt här. Och det sa ju Brunette efter Game 3 också. Eller match 3 skulle säga. Att, nej, det är det är tyvärr så att Tampa, det ser ut i alla fall som att de vill mer när de spelar hockey. Och så ska det inte vara, menar han då, naturligtvis. Men det var så det var.
Ja, och andra sidan är hans uppgift att se till att viljan och åtrån finns i det egna laget. Han avslöjades ju lite som rookie coach. Jag tror att det hade varit annorlunda om Quenneville hade varit kvar.
Ja, så är det ju.
Det hade varit spännande att se en rematch mellan Cooper och Quenneville.
Efter finalen 15, där det var ombytta roller.
Ja. Men du, Tampa, jag pratade med Victor lite längre stund efter den här matchen igår. Så att man får ta ett steg tillbaka, så även om vi är mitt i slutspelet nu, åtminstone något dygn här, alltså försöka uppskatta vad det vi har gjort de senaste åren. Så det här är alltså sjätte gången på 10 år sedan Cooper tog över som de är i konferensfinal. Och för honom och Stammer är det sjunde gången då under karriären, för de var ju med
2011, under Guy Boucher.
Ja, och var ju faktiskt i Game 7 i konferensfinal redan då mot Boston.
Ja.
Och det är ju, men framförallt under den här Cooper-eran, så är det ju, det är ju en exceptionellt framgångsrik session liksom. Det är ju storartat att gå till så många konferenser. Det lyckas ju inte varje gång, men magnifikt jobbat där nere. Du har anledning att vara stolt över dina
pojkar. Ja, jag sitter och myser här när du säger så, för när det kommer från min mun så klingar det kanske inte lika väl.
Men
det är mer objektiv.
Det måste väl som fan vara liksom gött att ens lag är så competitive under så lång tid. Det är inte så vanligt nu för tiden.
Nej, precis. Och, ja, exakt, så när man liksom snackar om hela eran här. Men framförallt zona in lite på det här slutspelet igen. Och just det här som du är inne på. Hur de offrar sig för varandra verkligen hela tiden. Alltså hur man verkligen märker att de vill göra en tripeater. Det finns ingen mättnad att sikta överhuvudtaget ju.
Nej.
Det känns som att halva laget tillföljda detta har någon små skavanker redan nu. Så som de kastar och slänger sig och tacklas och har sig match efter match. Och faktum är att de ju vann den här serien mot Florida med 4-0 utan Braden Point.
Ja, det såg rätt allvarligt ut när han blev skadad. Det ser ut som att han kom inte tillbaka i första taget.
Nej, tyvärr är det inte ens säkert att han återkommer överhuvudtaget hur långt de än når i det här slutspelet.
Nej.
Apropå att täcka skott måste jag bara säga, i den här serien, Ryan McDonough blir alltså den spelare som har täckt flest skott i hela slutspelshistorien. Och Tampa är det lag som har täckt flest skott av alla hittills i slutspelet. Det är ju en detalj som är rätt viktig.
Ja, men de skott som går igenom i en match som igår då, när Panthers tog fram sin allra bästa hockey, de spelade verkligen som ett lag som inte har något att förlora. Och framförallt i första perioden vräkte ju skott mot Vasilevski, men när det är elimination games, när Tampa kan slå ut sin motståndare, då är ju han alltid som bäst. Det är ju löjligt liksom. Han håller nollan i, tar 49 skott och håller nollan i en sån här match. Vad är det som gör att han kan höja sig så mycket, Jonathan?
Ja du, det skulle jag vilja kunna svara på. Det är helt osannolikt vilken stretch, alltså. Oh, det är alltså sjätte gången av de 7 senaste series clinching matcherna som han håller nollan. Och ja, det är ju ett undantag, det var ju Toronto Game 7 där han inte höll nollan. Då släppte han ett mål och blev ändå man of the match.
Ja.
Ja, det är helt sjukt alltså, det är omänskligt hur han höjer
sig.
Ja,
det var ju igår var det framförallt han som frustrerade Florida-spelarna. De var ju liksom tokiga, men någon gång måste han väl begå ett misstag.
Ja, eller att det studsar in bara någon flytpuckel, men det gör ju inte det i sådana här matcher. Alltså, han tar ju till och med allt studsar hans väg när det väl allt är på spel. Liksom.
Mm.
Jag ska nämna det om Florida också, som då var säsongen över. Snacka om att de gick all in här för att lyckas direkt i det här slutspelet. Jag menar, de offrar ändå 3 första runda val inför det här slutspelet. Det är Reinhardt i somras. De skickade till Buffalo första runda val för Reinhardt. Sen var det första runda val för Giroux och det var första runda val för Sherrod. De har ett enda andra runda val, första och andra runda val inräknat då, fram till 2025. Så att de har verkligen offrat en väldigt mycket framtid för det här slutspelet. Och så tar det så abrupt slut. Så att, jag menar,
Det gjorde Tampa i ett skede också. Offrade mycket framtid för att bli det här laget.
Ja, men liksom, nu kommer Barkov kosta dubbelt så mycket nästa säsong när hans nya kontrakt tickar in. En sån som Verhaeghe som bara kostar 1 miljon den här säsongen kostar drygt 4 miljoner nästa säsong. Giroux och Sherrod kommer de inte ha råd att förlänga med, och om ett år till ska Huber då ha betydligt högre lön, så att de måste De har inte så mycket liksom utrymme att spetsa till laget eller göra om laget, utan det är verkligen så här som Barkov och Huber då, som måste, de måste lära sig att spela slutspelshockey. Det är materialet. Absolut. De har som måste lära sig nu.
Absolut, de två är bra exempel på två stycken som inte kan det än, som inte klarar av att prestera med den hårdare bevakning de får i slutspelet. Det måste de helt enkelt bara bli bättre på.
Ja.
Med rutin ska det gå.
Ja.
Man är så begåvad.
Exakt.
Ja, nu går vi vidare.
Ja.
Och den andra serien som nådde sin fjärde rond och fullbordade sin fjärde rond i vår boilen mellan Colorado och St. Louis. Och där var det två första matcherna, tycker jag, den kändes lite otydlig i serien. Den hade ingen riktig identitet. Men det fick den sannoliken i St. Louis. Och den fick storylines som stå ut som de mest kraftfulla i hela slutspelet.
Ja.
Och den tunga storylinen är då den här situationen i tredje matchen när Nazem Kadri kolliderar med Jordan Binnington och har Kalle Rosén mellan sig och Binnington. Och det slutar med att Binnington skadas och tvingas avbryta den matchen och är borta resten av den här serien, åtminstone med vad som verkar vara en knäskada då. Och Kadri och Colorado och NHL, får man ju säga, eftersom det inte blev något efterspel alls, blev ingen utvisning, blev ingen bestraffning. De hävdade ju då att det var helt en olyckshändelse, men i St. Louis-läget så är sanningen att Kadri gjorde det där medvetet. Han har ju blivit avstängd för, han har ju mycket på sitt samvete.
Ja, mot just St. Louis förra året när han släckte Justin Fuchs säsong till exempel, så att de har ju väldigt ont blod mot honom sen tidigare.
Ja, men det här blev ju allvarligare då. Craig Berube muttrade om att det var hans rykte. Och Binnington själv slängde en plastflaska på Kadri under en tv-intervju efter en match. Det var väldigt dramatiskt. Snacka om drama, kvintiserie.
Ja.
Och sen blir det då en sån storm mot Kadri på internet framförallt. Det riktas rasistiskt hat och dödshot mot honom, så de får lov att ha polisskydd på hotellet. Och när de kommer tillbaka till arenan igår...
Mm.
Han är extremt hatad i hela St. Louis. Och vad blir Nazem Kadris replik? En av de bästa repliker jag någonsin sett på i en sån situation. Karl gör hattrick mitt i hatstormen, ja. I St. Louis.
I St. Louis. Inför alla fans som de fortsätter att bete sig och bua och peka finger och så vidare.
Ja.
Men han gör alltså hattrick. Och nu är det 3-1 i matchen till Colorado. Och de har chansen att avgöra det här.
Ja, natten till torsdag hemma i Ball Arena i Denver. Visst. Det är extremt spektakulär händelseutveckling i serien. Det är fruktansvärt att människan... Jag har också haft synpunkter på Nazem Kadris uppförande genom åren. Men att att människor hemfaller på ett hot och rasism. Man blir bedrövad över samtiden och hur många äckhjärnor det finns där ute som blir upprörda över någonting. Då tycker de att man har rätt att dödshota andra.
Ja, det spårar något helt bizarrt liksom. Och jag tycker på St. Louis som organisation här.
Ja,
dels så på isen, alltså hur de lägger så mycket vikt vid att vara på Kadri, vilket de verkligen straffades för i match 4 här. Liksom, ja. David Perron och Braden Shen och så vidare. De blev ju bara utvisade för det.
Men också, Bushnevich och Perron hade en sekvens där båda var ute samtidigt för de skulle hämnas på Kadri.
Det blir 5-3 och så... Ja. Visst, nu han 5-3 precis löpa ut, men innan de riktigt kommer tillbaka i spel så gör just Kadri mål. Och det liksom ytterligare förstärker Colorado-ledningen.
Det konstigaste med det var ju att Perron var den enda på förhand som sa att vi ska inte fokusera på det där på Kadri. Och sen är han den som fokuserar mest på det. När han kom in från den utvisningen var han på väg att knocka honom med en axel i huvudet också.
Ja, precis. När Kadri firar målet så ska han åka förbi helt meningslöst och måttar armbågen mot Kadri. Så att,
ja. Men även utanför isen, så precis som du säger, så en sån som Berube hade ju kunnat diffusa den här situationen lite genom att säga att hot och hat är aldrig accepterat, men alltså, han vill inte kommentera det alls.
Nej, precis. Han fick precis
mycket svagt.
Ja, liksom, han hade möjligheten att fördöma och gör inte det. Och han ska nog vara försiktig med att snacka om reputation på Kadri när han själv som spelare har blivit avstängd för att ha kallat en svart spelare för apa. Så att,
ja, det säger en del om vem han är då.
Ja.
Då kanske han inte har någonting emot rasism, gubbjäv.
Nej, så att St. Louis har fokuserat på helt fel saker här. Från att det har varit en ganska jämn match inledningsvis.
Ja, Ja, igår, det är ju väldigt starkt av hela Colorado att göra det de gjorde igår under de omständigheterna, men framförallt Cardi då. Lite gåshud över uppträdandet som en spelare i laget uttryckte det för mig.
Ja, ja men sen, ja, alltså det är ju, Colorado har ju varit bättre, de har skjutit 100 fler skottförsök hittills i serien och det känns som att de börjar gasa ifrån. St. Louis, lite grann som de gjorde mot Nashville också. Inte lika tydligt, men lite åt det hållet. Man märker ju att det är klassskillnad mellan de här två lagen.
Ja, och dessutom så är det ju så att när Husso kommer in så det, han är inte riktigt lika bra som Binnington. Inte i slutspelsmatch i alla fall. Nej. Ja, han var ingen vidare igår. Och det fick ju de lov att erkänna att alla, inklusive han, behöver vara bättre.
Ja, precis. Och riktigt den här styrkan som var i grundserien med St. Louis som delvis visade sig mot Minnesota, den här bredden liksom, de har spets men de har också framförallt bred spets, alltså de hade alltså 9 20-målsskyttare i grundserien, mesta, högsta siffran i cap, under cap-eran då. Men många av de 20-målsskyttarna har inte gjort ett enda mål i slutspelet hittills, exempelvis Braden Shen som du var inne på. Buchnevich gjorde sitt första här i den här game 4 som blev ett betydelslöst mål. Robert Thomas som var så bra i grundserien har inte gjort mål heller. Barbashev har inte gjort mål. Så de,
nej, däremot han tacklas under Samuel Girard som ju också blev svårt skadad i tredje matchen, bröt bröstbenet.
Usch.
Alltså det låter fruktansvärt plågsamt.
Smärtsamt, ja.
Ja. Han är svårbehandlat och allvarligt.
Ja, faktiskt. Ja. Hans slutspel är ju tyvärr över. En annan sak jag vill säga om Colorado är ju att det finns ju väldigt mycket positivt att ta upp där, men det är lite synd med svenska ögonsätt att Burakovsky faktiskt fick sitta på läktaren här i Game 4.
Ja, men har det kommit någon förklaring till det? Var han bara petad?
Ja, det var betecknat som en healthy scratch helt enkelt. Så får vi se om det var en markering och så är han tillbaka i nästa match eller om det är någonting som fortsätter. Han har ju gjort 3 poäng i det här slutspelet, samtliga i Game 4 när de clinchade en serie mot Nashville. Alltså han är poänglös i 6 av 7 övriga matcher.
Ja, men han är som allra bäst alltid i clinching-matcher.
Ja, precis. Det vet ju jag som tankat
han. Ja. Ja, de gör klokt att använda honom igen på onsdag. Ja. Då har som sagt Colorado chansen av. Det är ingen garanti där heller. St. Louis vann ju faktiskt andra matchen där. Ja. Men jag skulle bli förvånad om inte Colorado fixar det då. De vet ju om några vikten av att sätta in stötarna när man kan nu för tiden.
Ja, de borde ha lärt sig läxan. De har varit med så pass länge nu, den där kåren.
Ja.
De känns fokuserade. Vilket ju liksom exemplifieras, personifieras allra bäst av Nathan Kadri, att ha fokus på rätt saker.
Ja, han kommer få njuta desto mer i den. Det kommer han ju vara hyllad av sina fans för den här insatsen.
Så är det.
Mm. Ja, och nu är tisdag, vi sitter här och spelar in och om bara när vi är klara ska jag göra mig ordning och sätta på mig slips och kostym och ta mig över Manhattan för att gå och se Game 4 mellan Rangers och Carolina. Den serien står ju då 2-1 till Carolina. Den följer samma mönster som deras serie mot Boston så far. De vinner de 2 första matcherna och förlorar på bortaplan.
Ja, det är ju väldigt märkligt får man säga. Alltså Carolina 6-0 på hemmaplan hittills, 0-4 på bortaplan.
Ja, de är verkligen starkast på hemmaplan. Fast den här serien har varit olik så tillvida att där var det ju nästan blowouts när de var hemma mot Boston och så vart de fick de stryk med stora siffror i TD Garden. Här har det ju varit exceptionellt jämnt. Det är ju såna jävla dragkamper de här matcherna med så lite ytor och så lite chanser och så lite allting. Mm. Att man, det känns som att man inte får luft när man tittar på matchen.
Nej, man får kämpa lite själv.
Ja.
Med att kunna andas. Ja, det har du rätt i. Samtidigt tycker jag att det är lite konstigt att just Carolina är en lag som har så svårt att vinna på bortaplan men gör det på hemmaplan istället. För de känns som det lag som är minst beroende av vart de spelar. Det är liksom alltid Brindamores system. De är den mest tydliga liksom lagmaskinen som liksom trust the process. Spelar likadant vilken arena de än är i. Men det är de som har så problem. För kollar man statistiskt sett på mina underliggande siffror till exempel så har de faktiskt marginellt bättre statistik på bortaplan i slutspelet än hemmaplan. Men de har vunnit matcherna hemma men torskat borta.
För, jag vill backa bandet. Dina underliggande siffror, är det så att du sitter och gör statistik?
Nej, nej, det var en grav överdrift. Men jag menar, i podden så är det oftast jag som hänvisar till dessa och drar mest slutsatser av dem, så att säga.
För det finns ju de som amatörer som för egen statistik. Ingen skulle bli förvånad om du var en av dem.
Nej, nej, men jag kan här bekräfta att jag är inte... Nej, det gör jag. Jag sitter inte och bokför för egen räkning. Jag gjorde det, kommer jag ihåg, en gång när vi var i Dallas och kollade på Klingberg. För jag tycker, eller ja, vi kollade på många, men jag följde Klingberg väldigt noga under en hel match. Antecknade hur många passningar han gjorde med backhand. Jag tyckte han spelade så exceptionellt mycket med backhand. Så tog jag upp med det med honom efteråt. Och han bara skrattade och sen sa han inget mer.
Det tror jag.
Han drog ingen slutsats alls.
Nej. Ja, men ni statistiker tycker ju ofta att ni vet mer än spelarna själva till och med om hockey.
Ja, men nej, jag är ju, jag är inte lika liksom rabiat där och bara pekar på siffror, så här är det, för så är det verkligen inte, utan det, och siffror kan vara godtyckliga också. Så att det är liksom, men det är mixen. Och det, men det kan vara bra att hänvisa till också och dra vissa slutsatser då.
Ja, ja, hur som helst. Är det ju samtidigt så att Rangers var ju närmare Carolina i PNC Arena också än vad Boston var. De gjorde rätt bra matcher där, med extremt defensiv. Det är inte som att det är någon sprakande show, sannoliken inte. Men de var ju bara ett mål ifrån, om man räknar bort tom kasse. Å andra sidan gjorde de bara ett mål på de här två matcherna också.
Ja.
Det säger en del om sen. Sen var det var ju målsnålt här i tredje matchen också, men då klev ju Mika och Kreider fram och gjorde varsitt mål när de slapp spela mot Jordan Stahl då.
Just det, precis, när de hade sista bytet.
Mm. Och så är båda målvakterna bra, men framförallt Shestorkin var ju helt lysande i söndags igen.
Ja, jag snackar om att han har lyft sig efter att ha blivit så förnedrad i Pittsburgh inledningsvis av den serien och närmast knäckt, kändes det som. Men det har ju, alltså sen de hamnade i 3-1 underläge i den serien, så är han nästan 94% och ligger otroligt bra till i den här goal saved above expected som jag brukar prata om. Alltså han borde ha släppt in 3 mål fler än vad han har gjort sen dess.
Ja.
Så att, nej, nu är det liksom MVP Shestorkin som har synts till igen.
Ja. Ja, han är verkligen. Men han sa ju det. När de ropar Eagles säger okej. Okay. Det, man tycker ändå på något vis att Carolina borde vinna den här serien. Det borde bli Carolina-Tampa i den konferensfinalen. Och inte minst då för att även om de skulle förlora alla matcher på bortaplan, så får de ju då Game 7 hemma i Raleigh hem.
Just det.
Vad säger du?
Ja, jag tycker väl att de känns lite vassare och som sagt, de dominerade ju, även om det var en tight match i Game 3 också, så tycker jag att Carolina var ju närmare att vinna den än vad Rangers var att vinna matchen i Carolina, så att säga.
Ja, fast jag håller, första matchen där i Carolina, om Rangers inte hade blivit fullt så försiktiga i tredje perioden så hade de kunnat vinna den matchen. Det är en balansgång där för dem, hur mycket den som får ledningen, det är väldigt viktigt med första mål så i den här serien.
Ja, ja.
Och att då är den här balansen mellan att försöka liksom kliva tillbaka för mycket, man måste ju fortfarande, liksom, det är som de säger, det bästa försvaret är att vara i anfallszon.
Ja. Ja. Men jag har en spaning kring Carolina som jag inte har yppat så tydligt tidigare. apropå, och nu det är liksom i sammanhanget att de ska vinna Stanley Cup och gå hela vägen och slå vilken motståndare som helst. Och nu är jag kanske lite hård mot Sebastian Aho och Svechnikov och Slavin och ja, hela, det är liksom de riktiga spetsspelarna i Carolina. För att jag tycker kanske inte att de riktigt har den spetsen som övriga supercontenders har. Om man bara tittar på poängliggande grundserien, då ska man inte göra för mycket. Men Sebastian Aho gör ju över en poäng per match. Han är en otrolig spelare, extremt hal, otroligt sevärd, duktig i slutspel också, har faktiskt snittat faktiskt en poäng per match i slutspelskarriären. Men han hamnar på plats 30 i poängligan totalt i NHL. Alla övriga 7 slutspelslag som gick till andra rundan här har minst en spelare över Sebastian Aho som är etta i Carolina i interna poängligan. Alltså, de har en väldigt bredd i Carolina. De har viss spets, men de har de här riktiga gamebreakersna som som kan göra mål lite när som helst nästan, eller man ska säga. Det tycker jag, jag vet inte riktigt om Carolina har det jämfört med Tampa, jämfört med Connor McDavid, Edmonton eller ja, Colorado och så vidare. För att de ska vinna, verkligen ta sista steget för dem som är att vinna Stanley Cup.
Ja. Det kanske är så, men det görs ju lite. De har ju också en spelstil som gör att det, i såna här serier, det blir ju inte mycket mål.
Nej.
Överhuvudtaget.
Nej.
Ja, fast visst. Det, när det verkligen gäller så är det sånt som Max Domi som får kliva fram. När de vann Game 7 mot Boston. Och vi pratar ju ofta om det. Att för att lyckas så behöver man sådana som gör stora mål, stora insatser när stjärnorna blir nedstängda, som Domi gjorde då, som Nick Paul gjorde för Tampa.
Ja, precis. Så att det, så på det viset så talar det för Carolina, som att de har som bredd hela vägen ner i fjärde kedjan. Så att de är inte så beroende av sina toppspelare som andra lag heller. Så att det är lite både och det där, men ja.
Jag säger så här, ja. Om de vinner ikväll på Garden, då har de den här scenen, då avgör de i Raleigh nästa match. Det, men blir det 2-2 här, då vet du fan. Då blir det en lång serie. Det blir det ju definitivt, men då är jag inte lika säker på att de kommer att ta det.
Ja, och du vet vad jag tippade förra veckan i våran preview-podd, och då sa jag faktiskt Rangers 4-2 i matcher.
Ja.
Jag fick nog magkänsla där.
Det är ju också så att Rangers har ju mindre att förlora. Så Carolina är ju i ett skede i liksom lagets utveckling där de ju uttryckligen går för kuppen. Det är ett lag som ska vinna nu. Det är ingen snack om det. Medan Rangers ju är ahead of schedule på många sätt.
Ja.
Deras unga spelare som har varit... det har ju varit det stora utropstecknet i den här serien. Att Lafreniere, Hytil och Kapokako har varit deras bästa kedja.
Ja, precis. Och mot Pittsburgh.
Ja, och det är liksom otroligt värdefullt inför framtiden.
Precis, det är mer som... så alltså, om Rangers åker ut i den här serien mot Carolina, så kan de ändå ta väldigt mycket positivt ifrån den, om de har samlat på sig nytt erfarenhet, och då är det först nästa år som det kanske gäller, eller framöver liksom. Medan för Carolina är det verkligen så att de var så otroligt besvikna förra året.
Ja.
Och liksom Sebastian Aho sa då att han trodde att vi var redo för nästa steg, och så var vi inte det. Nästa år, då måste vi ta nästa steg. Och liksom,
men så säger många. Alltså, de får tänka på att det är 31 lag till som känner likadant.
Ja. Ja.
Det ska bli spännande. Det känns som det kan bli nasty ikväll också. För att det slutade ju med mycket tjafs och elakheter förra matchen. D'Angelo och Domi just var ju högg på Rangers-spelare, och Jared Gallant var inte glad. Han skrek shut the fuck up, så man.
Ja, till D'Angelo och Jappingen så här. Och efteråt sa han att vi har spelat, om de vill ha en sån där serie, då har jag mannar på bänken här som jag kan kasta ut. Till exempel Ryan Reeves.
Ja, Ryan Reeves fick frågan igår om tror du att nastiness och slutet av matchen kommer det att spela över till Game 4? I hope so.
Ja. Ja.
Ja. Ja, så det ska bli spännande att se. Fast vi har det bästa kvar till sist, Jonathan Ekeriv. Ja. The Battle of Alberta är must-see TV i Nordamerika. Ja. Och det är framförallt nu Edmonton som har sett till att det blir det. Calgary, som är favoriter i den här serien och som har varit så bra hela grundserien, de är i trubbel nu efter 3 matcher. Framförallt beroende på en spelare.
Ja, alltså det är ju så att Connor McDavid är på Gretzky/Lemieux-nivå nu, och det är inte bara något man slänger sig med, utan det är ju statistiskt så är det ju bara de som kan mäta sig med vad han har gjort hittills drygt så här långt in i slutspelet, halvvägs in i andra rundan liksom.
Vi kan ju börja med siffrorna. Så han har på 10 matcher och han har 23 poäng. 2019 i slutspelet, då vann Brad Marchand och Ryan O'Reilly, de delade på första plats med 23 poäng efter över 20 matcher bara.
Ja.
Han var också den första någonsin att göra mer än en poäng i 9 av de 10 första matcherna.
Ja.
Det har inte ens Gretzky och Lemieux eller någon gjort.
Nej, precis. Gretzky har 2 gånger gjort mer än 23 poäng på de första 10 matcherna. Lemieux har gjort det en gång. Så att det är verkligen otroliga siffror av McDavid, och han är ju så som han match efter match nu dominerar på ett sätt som vi inte har sett sen just Lemieux och Gretzkys dagar. Alltså vi har inte sett en spelare som
kan... Nej, i modern tid så är det närmaste Erik Karlsson 2017 när han drog Ottawa ända till Game 7 i konferensfinalen. De egentligen inte hade någon business alls där att göra.
Nej.
Men McDavid, med all respekt för Erik, så var, är McDavid bättre nu. Och som de säger där hela tiden, både coacherna och lagkamraterna, att det är ju inte bara det att han står för en massa individuella glansnummer, utan han spelar ju totalhockey. Han dominerar i alla avseenden i matcherna. Han är också täcker skott. Han vinner närkamper. Det brinner i honom av vilja och liksom dra med sig laget vidare. Han har blivit besatt av att Oilers ska gå vidare. Och när en sån stjärna får bli så het, får sån vittring nu hade jag något på tungan som jag skulle säga om hur han använder sina färdigheter, sina enorma färdigheter för att spela hockey på det sättet, då är det farligt för alla. Så det är den typ av spelare som kan ta ett lag hela vägen.
Ja, så känns det faktiskt. För jag tycker verkligen att det är McDavid mot Calgary lite grann. Även om man naturligtvis kan lyfta fram Evander Kane som gör hattrick i den här matchen. Det finns andra Edmonton-spelare som...
Ja, Leon Draisaitl. Men de är ju liksom satelliterna runt den här solen. De är väldigt bra satelliter. Men det är ju tack vare honom de öser in poäng de också.
Ja, precis. Och tar man bort McDavid, om vi tar bort alla hans byten i den här serien hittills, så har Calgary, ja, då har de styrt 60% av skottförsöken utan McDavid. Medan med McDavid på isen så är det istället Edmonton som har 60% övertag. Ja. Så att det är liksom... Ja.
Helt fördrickligt satt ju Calgary-spelare som Rasmus Andersson efter förra matchen när de fick stryk då. Och sa att vi låter en spelare dominera, men det går inte. Vi kan inte, en spelare kan inte stoppa honom. Det går inte. Vi måste försöka göra det som lag.
Ja. Ja, precis. Och det sa jag faktiskt Satter också, vill jag säga, redan efter första matchen, som var rena sjöslaget. Det blev alltså 9-6 i den matchen. Då kändes det som att Calgary att Calgary var en svår nöt för Edmonton att knäcka. Det var 3-0 efter bara 6 minuter i den matchen och 6-2 halvvägs in i matchen. Sen blev det ju en konstig match och 9-6 till slut. Edmonton kom ju faktiskt till kapp där. Och Conor McDavid gjorde 4 poäng i den matchen, och då sa Daryl Satter efteråt att ja, om McDavid ska fortsätta göra 4 poäng per match i den här serien, då är det bara att gratulera dem till platsen i konferensfinalen.
Ja, han är verkligen frank, Daryl Sutter. Och han behöver ju liksom inte gråta. Han har vunnit sina Stanley Cup. Och han säger vad han berättar vad han ser.
Ja, då hade ju alltså Calgary gjort 9 mål i den matchen. Men han kände ändå att vi måste göra någonting med Conor McDavid, för det här går inte. Och nej. Han har inte hittat lösningen än, för som sagt, nu har det blivit 2 raka Edmonton-segrar sedan dess på ett väldigt övertygande sätt utifrån.
Ja, de har allt momentum nu, Oilers. Ja. Och det där med att de ska stoppa honom, som det är ju lättare sagt än gjort det.
Ja, för Calgary ska vi ändå säga, nu refererar jag till grundserien igen, men där var de ju så otroligt bra med Sutter-hockeyn, att stoppa motståndarnas fart, att inte släppa till några kontringar nästan överhuvudtaget. Det var en helt extrem siffra att de hade när det kommer till att inte släppa till kontringar, att inte släppa till farliga lägen i slottet och så vidare. Men de här 3 Evander Kane-målen orkestrerade av McDavid och Draisaitl i Game 3 här var det. Det var ju bara kontringar helt enkelt, där de åker förbi Calgary liksom.
Ja.
De kunde inte sätta stopp. De lyckas inte sätta stopp för McDavid alls.
Nej, det är ett av de bästa defensiva lagen, som flera stycken har påpekat, som blir liksom bara avspårat av denna McDavid.
En målvakt som är nominerad till Vezina Trophy, Jakob Markström, som var helt otroligt bra mot Dallas i serien innan och kändes i superslag. Men han blev ju utbytt här i senaste matchen.
Jag lider med Markan. Han var i första perioden där mot Edmonton, där de ju vann skotten med 17-3 eller vad det var. Ja. Så slet han som ett djur och var riktigt bra. Men sen bara liksom, de stod inte emot längre. Och det var ju verkligen inte hans fel. De fick ju lägen som det fan var omöjligt att ta puckarna.
Ja, precis.
Men han har de påpekar ju, och Edmonton är noga med att påpeka det, deras fans, och så han har problem med Edmonton. Det var helt spöke för honom, även under Vancouver-året.
Det känns som att de siktar mycket på höga plocken. Att ja, de, det är där de har hittat en.
Dessvärre, de har alltså psykologiskt övertag på honom.
Mm. Och sen sägs det så här, enligt Pierre Lebrun i alla fall, som hänvisar till källor nära Mike Smith, att Mike Smith, som vi sa i preview-podden där, att det är en klar målvaktskampfördel för Calgary med Markström jämfört med Smith. Men att enligt Lebrun då, så Smith tar den här serien till med personligt då. För att när Markström kom till Calgary, då var det ju så att han valde, de stod mellan när han lämnade Vancouver, var antingen Calgary eller Edmonton, och Edmonton trodde att de hade vunnit det racet, att de låg väldigt bra till åtminstone, men så blev det till slut Calgary ändå. Och så fick Edmonton gå tillbaka till Mike Smith lite med svansen mellan benen och säga så här, ja, vi förlänger väl med dig. Och så skrev Mike Smith på, och då hade ju Mike Smith tidigare varit i Calgary dessutom och blivit ratad. Så att han ser det här som liksom lite personlig revansch mot Markström och mot Flames och mot Oilers-ledningen överhuvudtaget, så här, att bevisa att han minns han är en duktig målvakt.
Ja, men han var ju väldigt bra i senaste matchen, men han har ju också haft skakiga ögonblick i den här serien.
Ja.
Synnerhet den 9-6-matchen där, så var han ju inte bra.
Nej.
Och man vet aldrig vad man får med Mike Smith. Jag har jämfört honom med Forrest Gumps chokladask där.
Ja, det...
när matcherna började säga som öppnade den chokladasken, you never know what you're gonna get.
Nej, precis. Han är ju en sån målvakt som kan stänga igen totalt om man har dagen. Men han kan ju också vara en sån som bjuder på tre mål.
Ja, nu säger jag som Forrest Gump, and that's all I have to say about that.
Ja, det är bra. Det är bra.
Ja.
Mm.
Ja. Ja, och tar Edmonton 3-1-ledning där i kväll, då tror jag att de blir svåra att stoppa. Jag tycker det känns som Colorado, Edmonton är vår konferensfinal i väst.
Mm. Ja, det är mycket som talar för det just nu. Och jag tippade ju Calgary den här serien förra veckan. Och jag har ju faktiskt väldigt höga tankar om Calgary. Kanske för höga tankar. Ja, jag har satt så att Calgary ska vinna hela Stanley Cup. Jag har försökt mig på någon slags skräll där. Men jag tänkte att Daryl Sutter kommer inte torska en coachmatch mot Jay Woodcroft. Liksom. Men jag tycker inte det handlar om det. Utan det är McDavid som de inte har något svar på. Det handlar inte om Edmonton som lag, utan det handlar om Conor McDavid.
Jag ska samtidigt säga att jag är mycket imponerad av Jay Woodcroft, hur han uttrycker sig på presskonferenser framförallt. Han ger ett jävligt intelligent intryck. Han kan ju prata och han kan förklara saker. Riktigt skarp snubbe verkar det vara.
Ja, en riktig hockeymänniska som har haft enormt många olika roller inom hockeyvärlden och en bred repertoar, så att man kanske inte ska underskatta honom trots att han har väldigt skral NHL-erfarenhet när det kommer till head coaching-jobb.
Nej, men alla är rookies någon gång och några av de bästa är det på en gång, precis som spelare som McDavid är bra på en gång.
Ja precis. Så vi har ju sett coacher komma upp och vinna Stanley Cup direkt i många gånger.
Ja, nu ska vi inte.
Nej, nu ska vi inte säga något sånt. Nej, nu tog jag. Nu får jag hålla tyst.
Ja. Ja. Men det är som sagt, det är massiv TV. Jag ska på Garden, men jag hoppas verkligen inte det blir någon lång förlängning där, utan jag vill hasta hem och se Conor McDavid.
Nej, det förstår jag. Det förstår jag. Och jag vill säga så här, att Calgary Flames, nu när de möter Conor McDavid, då får de smaka på sin egen medicin. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, burns, burns the ring of fire. The ring of fire.
Just det, dagens sånginsats. Det hade jag nästan glömt. Det har efterfrågats Johnny Cash-sånger. Och vi tog Ring of Fire. Underbart, Jonte.
Yep.
Jag har vissa Johnny Cash-minnen förknippade med dig. När vi var ute på någon roadtrip så var jag inne på hans version av 16 Tons. Vilket är en väldigt svängig låt. Det är lite med dig som sätter man på en låt så börjar du svänga i takt med den.
Ja, så är
det. Man trycker på en knapp på dig så blir det liksom bum, bum. Du sjunger med och slår i takt och så. Och den var du väldigt inne på. Jag vet inte om du kommer ihåg det.
Jo, jag kommer ihåg att det blev liksom temalåten för hela resan.
Ja. Jag rekommenderar 16 Tons med Johnny Cash. Lyssna på den.
Ja.
Och med det så säger vi väl tack för den här gången. Vi återkommer ganska snart när de här serierna är klara och vi ska tippa konferensfinaler och sånt.
Ja, precis. Det blir väl, ja, vi får se när det blir. Men ni hänger ju med då. Ni kan förvänta ett avsnitt när det är dags för konferensfinaler.
Ja.
Vi säger så för denna vecka och tackar så mycket för att ni lyssnar på oss.
Hej då!
Hej hej!
Love is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire.